Märta Froste, en gång prästfru i Västerhaninge under ganska många år.
Ja.
Har lovat att berätta.
30 år bodde vi.
30 år blir det, ja. Och ni kom.
Men så jag kan ju inte berätta något sammanhängande.
Nej, men det gör ingenting.
Det,
nej då.
Men det blir sådär samtalsvis.
Vi får ta det som ett samtal, ja. Vi kom ganska unga, efter jag förstått, från Tyresö.
Jaha.
Maken var hade sin första kyrkoherde.
Ja, det hade han, ja.
Men han uppehöll ju tjänsten i Västerhaninge sista året i Tyresö, va? Han får väldigt mycket av han.
Ja, visst.
Han tjänstgjorde i Västerhaninge, ja, fast han var i Tyresö.
De byggde ju om prästskolan.
Ja, just det.
De rev den gamla och... Och de gamla fotografierna, vänta, var är det de finns? Om de också finns i kyrkoarkivet.
Ja. Så ni bodde kvar i Tyresö medan maken tjänstgjorde i Västerhaninge?
Ja, vad jag vill lova att han
som en skottskåle.
Oj, oj, oj.
Ja. Ibland hade han högmässa i Tyresö. Och sen så hade han kyrkostämma i Västerhaninge omedelbart efter högmässan. Och på den stunden skulle han köra de där milerna.
Och så många gånger en begravning efter på barndop.
Ja, då fick han förkorta något naturligtvis i Tyresö, sin predikan. Fick han förkorta något. Och så sen fick han ju köra som en galning. Då kom han inte på sådana vägar som nu inte.
Körde han bil då?
Han hade en gammal Scania Vabis, sån där öppen med mässing som skulle putsas och tuta och växla utanpå.
Ja.
Och ett karosseri som han satte på vintern och tog av på sommaren, var väldigt fin.
Och den där mässingen, då kommenderades hela familjen ut att putsa mässing.
Putsa mässing. Ja. Han skulle vara fin och blänka.
När vi bodde i Djure hade vi en motorbåt. Och den har vi... Den ursprungliga har vi ju kvar ännu, och den är ungefär 100 år nu.
Ja, så den har ni kvar i släkten?
Ja, den har vi kvar, för vi bor på somrarna på Djure fortfarande. Mm.
Men pappa for väl en gång också ifrån Tyresö till Västerhaninge en gång när skogen brann? Du minns det, det blev en brand uppe på det stora sandtaget är nu.
Tåget eldades med tåg.
Ja,
det
var kriget, ja. Det det enda som har berättat om att det fötade visst i skogen lite då och då.
Ja, det,
då och då.
En gång stod han på ena sidan och så brann det över mitten. Ja. Och så skulle han ju fram till Västerhaninge och ha denna
gudstjänsten, eller
stämma. Ja. Han stod ett ögonblick och hesiterade. Sen satte han fart och åkte igenom alltihop.
Det brände på båda sidor om vägen.
Ja, det gjorde det.
Och så med bensindriven bil då.
Ja.
Det är ju alltid önskligt.
Man eldade ju med torv bland annat. Från slätmossen.
Ja, det är Österhöjde.
På Nynäsbanan.
Ja.
Och när inte det räckte, så tog man till och med gärdsgårdar vid järnvägen, har man berättat.
Ja, det var ju synd.
Ja.
Och när vi först kom till Västerhaninge då, när detta oerhörda grustag nu där det är fotbollsplan ner i, det var ett litet sandtag som de höll på att ta, och jag glömmer aldrig det. Litet sandtag bara. Och vi hade ju aldrig sett ett tåg förresten.
Men tänk på den stora stenen.
Jag tyckte det var en upplevelse.
Ja, den ser övergiven ut där den står. Den stod mitt i skogen förut.
Ja.
Den första bebyggelsen i skogen?
Ja, det var den militära. Det var intet som blev förlagt där.
Ja, det var det nästan.
Ja, bebyggelsen.
Det var då i Prästgårdsskogen, det som nu är Åby-området. Ja.
Och där
kallades bara Prästgårdsskogen på den tiden.
Där var ju ren vildmark, och man lekte ju väldigt mycket där som barn. Oj, vad vi lekte mycket där.
Ja, det var ju det var stor skog där.
Ja.
Påfallande grov skog.
Ja.
Anders Hedén har berättat om
och
det.
Och det var ju så väldigt roligt och lite sådär
det mystiskt. Det sträcker sig ju egentligen ända ifrån Västerhärning och fram till stambanan bortåt Grödinge och Tumba däråt.
Mm. Sen kom det väldigt ofta på våren zigenarna, kommer mamma ihåg det då?
Ja.
Och Taikon och vad han nu hette, Hövdin, kom alltid ner till pappa och frågade om de fick slå upp sina tält och grejer. De kom i vagnar där, ja, riktigt på gamla tiden, upp i Prästgårdsskogen också. Åh, ja, vad vi tyckte det var roligt.
Mm, det var spännande.
Ja, de hade bröllop och de spådde och de förtände koppar och...
Ja. Och bytte hästar antar jag.
Ja då,
stalhön.
Och pappa var alltid snäll och let dem få bo där några veckor sådär.
Det var ju människor.
Ja.
Jag minns när Göran var liten och zigenarna kom och de sa åt dessa små pojkar Göran och så den där yngsta i Loviselund. Han var den 12:e barnet. Karl den 12:e kallar de honom.
Ja, det är Loviselund.
Om de skulle hjälpa dem att bära stolar tror jag det var. Och de konk och gnodde dessa små pojkar så förskräckligt. De skulle få en ring. Inte fick de någon ring inte. När de kom till slut och det var färdigt. Ja, den har totalt kommit bort.
Men vad ser gärna den?
Jaha.
Hon fick ingen ring.
Ja. Och tänk där borta i Loviselund och vad fattiga de var. Ja. Minns mamma när de föddes de här sista, de hade ju ingenting egentligen att lägga dem i en gång.
Loviselund var det torp under prästgården?
Det var torp under prästgården på den tiden, ja.
Var Björklund det också?
Ja,
nej, men det är Björklund, Österhärninge.
Österhärninge.
Gränsen gick alldeles... Det minns jag, vi tyckte var så lustigt att jaha, nu går vi över gränsen till Österhärninge när vi gick den där lilla vägen.
Den gamla kyrkvägen.
Gamla vägen. Köpa,
när vi skulle plocka gullvivor.
Det var ju landsvägen
när vi kom. Där borta.
Ja, i Gullvivshagen. Ja. Den ligger i Österhärninge.
I Österhärninge,
innan Jordbro.
Så då fanns ju inte den här nuvarande mellankyrkvägen?
Den
gjorde det, ja.
Den stora vägen, ja då. Den här stora vägen mellan Väster och Österhaninge.
Ja, den fanns inte första året.
Fast vi åkte första
året. Den kom till första året.
Ja, det. Vi åkte den här lilla.
Ja.
Den lilla vägen.
Jag minns att det första gången jag såg dåvarande kyrkoherde Berner komma åkande på sin trilla, den gamla vägen. Just förbi Björklund och Loviselund och där. Och där kom han åkande i hästskjuts, han skulle till tåget.
Med en stor bil. Han hade... När kungen skulle till Berga slott, då stod vi vid grindstolparna och viftade, vinkade.
Det
minns jag så väl. Ja, fick vinkning. Kungen hade sin kungenmästare G5. Då var det...
Kung Gustav V, han körde väldigt fort.
Fort.
För att vara dåtiden.
Ja, och satt framme bredvid chauffören.
Mm.
Ja. Och i den här gammalmodiga bil. Men är det inte ganska roligt att du talar om Häringe, Troll och Lövens också, kommer mamma ihåg, de vill ju inte åka bil.
Nej.
August och Mia Troll och Löven på Häringe.
När vår installationsmiddag skulle hållas, då var prästgården under ombyggnad, den här nuvarande prästgården. Och då var baron Lövens bodde på Häringe då. Och då var de snälla och höll middagen. Man skulle ju alltid hålla middag. Nu för tiden så är det ju kyrkliga församlingen som... Det kostar alla sådana där middagar. Men på den tiden fick alltid prästerskapet hålla allting som där skedde. När det var både installation och visitation och allting, så skulle det vara middag i prästgården. Men vi hade ju ingen brevskor när det inte fanns. Nej. Utan då var bara de där snälla och höll middagen. Och det var i stora salen på Häringe, den stora stensalen.
Jaha, och då, berätta vilka som var där då.
Och då, det ösregnade. Det var, biskop Böhlman var för gammal för att komma, utan det var prosten Kvist som skötte installationen. Och han och hans fru åkte med oss i våran bil. Och den gamla Scania. Och vi visste att man inte fick köra fram till Häringe slott. Men det öste så förskräckligt. Så då sa David att nej, sa han. Inte kör jag den som har installerat mig. Inte kör jag honom i detta regnet till Lagårdsbacken och ställer bilen där. Inte, utan jag kör fram till porten. Och vi körde fram till porten. Då öppnades dörren och ut kom baron Löven.
August.
Och så skrattade han och så sa, jag såg att ni tog ut herrgårdssvängen, sa han. Då var det bra.
Då var det bra.
Vi tog ut herrgårdssvängen.
Ja, vad menade han med det?
Ja, Fick stannade man? Precis framför porten, precis. Jaha. De skulle göra fuskarna för världen.
Vilka var med på den installationsmiddagen?
Vadå?
Kommer tant Märta ihåg vilka som var med på den middagen?
Ja, först så var det ju Kvisten så vi och så sen så var det var väl kyrkorådet antar jag. Mm-hmm. Det måste det ha varit. Mm. Men namnen kommer jag inte ihåg på dem. Mm. Annars de namn som jag mest kommer ihåg ifrån vardagslivet så är det Jakobsson i Gryt.
Ja.
Häradsdomare.
Ja, häradsdomare.
Oj, oj, oj.
Och hans, det var väl buss då han kom ifrån Gryt upp till Västerhaninge. För han kom alltid när vi satt och åt frukost.
Ja, hur många frukostar har han ätit med?
Så alltid så stod han i dörren.
Han hörde till faktiskt.
Alltid så sa pappa då, ta in ett kuvert till.
Ja.
Och det var alltid med alla människor. Så sa han det.
Och så fjärdingsman Pettersson då? Ja. Och så gamla fjärdingsman Pettersson.
Ja. Mm. Jag minns det.
Jag minns alla.
Flickorna kom ner rusande för trappan. Och vi satt och drack kaffe i matsalen. Pappa och Jakobsson och jag. Ni måste vara tysta för nu är det Jussi som sjunger, sa flickorna. Och då så var de ju tysta en stund. Han hade slutat, så säger Pettersson. Jag tycker att mera om
Harry Brandelius.
Han sjunger så känsligt.
Ja, just det. Det är underbart. Han glömmer aldrig det. Och så kom jag rusande in på pastorsexpeditionen en gång och ville. Det var ju bara öppen dörr jämt. Och pappa hade ju pastorsexpedition nere i prostgården, givetvis.
Vi hade allting hemma.
Och det var
väl ändå på vixlar och allting hade vi.
Ja, det skedde ju hemma. Mm. Och då jag kom in, det glömmer jag heller aldrig, för att jag skrek någonting om att nej, ni vet man skriker till någonting så jag var upprörd över. Nej, håll i med Pettersson. Och just då steg jag in och där satt fjärdingsman Pettersson. Ja, ja då så gärna så. Nej, men alla vixlar och då togs det fem fina broderade pallar i salongen. Mm. Ja, och så fick vi ofta vara vittnen vid barn. För ibland hade de inga vittnen med sig.
Det var för ni var omyndiga.
Ja, men när vi blev äldre sedan.
Vittnet, men
ja, ibland fick vi vara med. Ja. Men när vi
men jag minns sen. När det var barndop. Då var de så ivriga barn. Alltså då stod de där uppe i hallen och tittade. Och man såg ju allén upp för så. Och så skrek de. Mamma, barndopet kommer i allén. Skrek de alltid.
Och sen slogs vi om att få hålla i den lilla ungen då. Det var det, när de skulle dricka kaffe. För. Föräldrarna.
Ja. Skulle bjudas på kaffe då.
Ja, pappa och mamma hade alltid vid dop och bröllop i prostgården.
Och barn. Mm.
Och alltid och kyrkaffe varenda
söndag. Ja, för kyrkaffe.
Och så fick barnen hålla babyn då medan föräldrarna drack kaffe. Och det var det, därför de var så ivriga. Ja, barnropet kom redan igen. Ja.
Hur kom det sig att Wennergren, kommer tant Märta ihåg när Wennergren kom till Herrege?
Först kom Ida Kryger på visit.
Köpte Kryger av Trollelöv?
Jaha, det gjorde han. Och så placerade han sina gamla föräldrar där. Så de bodde där.
Förtjusande människor.
Vi var och hälsade på dem flera gånger.
Förtjusande människor.
Ja, alldeles förtjusande. Ja. Ett väldigt rart gammalt par.
Och vad var det jag tänkte säga?
Jo, han lät dem bo där då. Hela tiden. Så han bodde där, inte ens inte Torsten Kryger själv.
Nej.
Utan helt bara föräldrarna.
Det var föräldrarna, ja, jag var med.
Så han var aldrig mantalskriven på Herrege, Torsten Kryger?
Nej, det var han inte, men det var Wennergren.
Ja, de var ju det.
Nu kommer jag så väl ihåg.
Och det var ju utomordentligt fördelaktigt.
Välgörande för Västerhaninge kommuns finanser.
Jag glömmer aldrig när Wennergren flyttade till Västerhaninge. Och jag stod bredvid pappa när han stod med kyrkböckerna, låg ju snett i den här, vet du.
Ja.
Kom, nu ska du få se, sa han. Och så skrev han in då. Inflyttade Axel och Margrit Wennergren. Och hon var ju född Margrit Gauthier. Och vi sa det så lik Kameliadamen Margrit Gauthier. Och själv hon operasångerska också. Debuterade på Stockholms opera. Och då så var det tal om det efteråt. Att när de kom in då. Att skatterna sjönk. Men det är så mycket gjorde det till. Sen glömmer jag heller aldrig när han förde ut, när de fördes ut ur sedan, avflyttat till Nassau eller vad det står.
Nassau.
Det står i kyrkböckerna också. Sen kom de ner på visit.
Ja, och det var hon jaktklädd. Hon hade någon grön jaktdräkt.
Hon var väldigt söt då.
Ja, så söt. Och så minns jag hemma hos dem. Hon hade en sån där lite rådjurskid som gick tam i rummen.
Bambi.
Ja. Och den...
Med klocka om halsen.
Ja, det hade den. Och så hade de massa låga bord. Sådär. Och där stod det orkidéer i vaser. Och rådjurskidet åt upp orkidéerna.
Jag älskade ju orkidéerna. Ja.
Och hon, då fick hon roligt.
Ja, men hon älskade ju djur.
Hon älskade djur, ja.
Och skor.
Men de var egentligen förfärligt rara och vänliga. Det säger Beronius också, att de var så snälla.
Och han var stilig och snygg och med sina blåa ögon. Och hon var ju livlig och pratade. Men vad söt hon var, vilka vackra ögon. Blåa ögon hon. Mycket snygg man.
Och sen var vi nere en midsommarafton och vi hade Västerhänge direkten, flickorna och jag. Och då ropade hon: Axel, Pusten har kommit hit med alla sina flickor klädda i nationaldräkt. Förresten, jag har också nationaldräkt, sa hon. Och då, hon hade, vad heter sånt där som man har runt lamporna när...
Ja, gill.
På somrarna. Förr i världen hade man...
Ja, i sånt där... Ja,
tunn tyg. Vad hette det? Vad hände det? Inte
flygningen.
Nej. Det hette något särskilt.
Nu kan inte ni ta namnet heller. Nej.
Jo, en talatan.
Hon hade en dräkt av talatan. Rosa talatan.
Var härstammade hon ifrån egentligen, Margaret?
Vänta nu.
Ja, Martinique. Var hon var född.
Ja, var var det?
Var det Martinique?
Tänk att jag inte kommer ihåg det.
Västindien
någonstans. Ja, någonstans.
I de gamla kyrkböckerna.
De höll till rätt mycket i Västindien senare i livet.
Flyttade dit sedan till.
Och sen, vad hade Märta, så hade ni på Berga, Axelsson Jonsson.
Alltså,
som...
Oh, ja, de där.
Och Weibers på Berga.
De där festerna.
Det var en epok.
Ja, det var det.
Mm. Ja, det var ju
de
också.
Kände vi innan.
Ja,
ja. Ganska väl. De båda Daviderna kände varandra. Och Rut och jag hade gått i samma skola.
Ja. Alltså de kände varandra.
Skola, ja.
Men farbror Herge lärde ni ju känna. David Weiber var rektor för Berga lantbruksskola.
Ja,
båda Daviderna.
Ja, just det.
Ja. Och Rut Weiber var född i Klingsborg.
Ja.
Mm. Och bodde här förresten. Hennes mamma stora Klingsborgska här.
Ja, han var rektor före Lundblad.
Ja, just det.
Ja.
Mycket duglig och mycket välkänd rektor för Berga.
Doris Lundblad bor visst i Södertälje.
Jaha, jag tror det.
Jaha, Axelsson Jonsson är på Berga.
Ja, han var alltså...
Oja, där var vi så kolossalt mycket.
Ja,
och han var kolossalt barnkär. Så vi skulle alltid ha barnen med oss.
Ja, det var ju väldigt roligt. Det var ju väldigt roligt.
Minne för dem. Mm.
Det är nu Berga.
Han bodde på allvar på Berga slott.
Ja, det var hans hem. Men han hade en våning i stan också på Hovslagargatan. I samma hus där prins Carl bodde.
Ja.
Men man tyckte ju det var fruktansvärt fint naturligtvis. Det är ju ett slott ordentligt. Och man åt ju efterrätt på guldtallrik.
Mm.
Så man har gjort det en gång.
Mm.
Det var väl lite...
Ja, det finns ju väl redovisat i den här svenska... Vad heter den?
Slott och
herresätt.
Jo, det var
han var ungkar den här.
Ja. Helge var ungkar.
Ja.
Mm.
Och hans brorsdöttrar gick i min skola och de var så förtjusta.
De var ju fyra bröder. Det var tre som höll ihop. Och en fjärde som jag aldrig träffade. En som hette Harry hette han visst.
Jag hörde han var legationsråd. Helge kom jag inte ihåg vad han kallades, men Axel det var Miljonsson.
Ja.
Harry var legationsson. Och Torsten som bodde här borta på Kävinge, han var ju sjöofficer och kallades för Galjonsson.
Galjonsson,
ja.
Mm. Och Helge.
Men Helge vet jag inte vad det var de kallade. Den vi kände mest egentligen.
Han kanske kallades för Jonsson.
Ja,
det var väl
enkelt. Nej, Helge hade ju bestämt i sitt testament att staten skulle överta
flottan, ja.
Men då hade han låtit bygga ett litet minneshus. Och dit har han tagit allting som stod honom närmast på något vis. Till exempel, där står ett sånt där gammaldags paraplyställ med hans fars gamla paraply. Och sådana där saker. Ja. Han hade som pietet för gammalt. Nu minns jag att det är en jul, så istället för julkort så sydde jag en liten avlång duk. I en korsstygn. I rött och svart. Och så med svarta bokstäver så stod det runt kanten att Helge önskas en god jul av prästgårdsfamiljen i Västerhaninge. Och så talade vår hjälpreda Edla Emerentia som alltid
då. Edla Emerentia Pettersson.
Ja. Edla Emerentia hade varit husa på Berga innan hon gifte sig. Sen gifte hon sig med en målare och bodde precis mitt emot Tora Peters.
Mm-hmm.
Och Edla Emerentia och Olof Sigismund.
Ja.
De hette Pettersson, men David sa aldrig annat än Edla Emerentia och Olof Sigismund.
Ja.
Det fick de heta. Det blev deras efternamn. Jo, då berättade Edla Emerentia att... Den där duken, den hade han tagit undan till sitt minneshus.
Ja, det är ju roligt.
Ja, det är ju roligt att veta.
Apropå sådana här gamla...
Han var väldigt rör emot oss.
Gamla församlingsbor, Edla Emerentia och Olof Sigismund och sådana här när pappa var ju oerhört mycket ute i stugorna och ute hos folk. Varenda dag när han var hemma så tog han ju långpromenader, alltid till någon stuga. Han var verkligen, så att pappa var fantastisk. Han var lika bra i en liten, trivdes precis lika bra i en liten stuga och på slotterna. Jag menar, han trivdes mycket bra i stugorna hos folk på det sättet. Och så och kunde jag prata med dem.
Så trevligt på julottan. Då kyrkan var ju överfull av folk.
Ja.
Och det kom ju från stan och från... De stod ju, de öppnade portarna och de stod utanför. Då gick han ner och ställde sig precis mitt i kyrkan i gången.
Ja, i början av gången, mamma.
I stora gången.
Ja, den stora
träffan. Där ställde han sig mitt i och så sjöng han O heliga natt.
Han sjöng mycket bra.
Jag glömmer aldrig, då kom han ut bara i prästdräkten och han tagit av sig mässgrud och sånt där och gått in i sakristian. Och så kom, och det är underbart, jag tänker på det igen. Då kommer han upp då i bara prästdräkten och så sträckte han lite på sig så här och så.
Så han fram,
ja, det är det jag skulle säga. Så kom han fram till
den som var satt nära. Han behövde liksom, hans stämma var så kraftig. Så att han behövde liksom ett stöd.
Ja, han gick fram och ställde sig där och så tittade han på den som satt där. Och så tog han så här. Sen stod han så och så sjöng han. Och helga natt så det dånade i kyrkan.
Ja, det där har jag.
Det var verkligen. Och sen så när det var, när han hade sjungit slut så gjorde han alltid lite så här. Så där, tack för stödet eller. Det verkligen hör till ens.
Ja, det var väl en mäktig upplevelse.
Ja, som alltså verkligen.
Tillbaka varje julmorgon.
Ja.
Så det är en väldigt skicklig organist då, som heter Göran Schell.
Ja.
Och så hade ni också Artvins släkt, hon här,
Signe Hammarström.
Signe Hammarström är död.
Hon är död.
Alla är döda.
Hon är sångerska, en underbar röst. Syster till en trädgårdsmästare där ute som heter Artvin.
Ja, ja.
Artvin, det kanske.
Ja. Och syster till den Artvin.
Just det, Signe. Gift med en musikdirektör Hammarström. Var han inte musikdirektör?
Jo, Hugo Hammarström.
Hugo Hammarström.
Han var
i Stockholms kyrka.
I Klara.
Jag tror att det var Klara också.
Ja, i Stockholm, ja.
Och se, vem var det, vänta nu ett tag, vem var det som var gift med Ragnar Altén som har gjort Larm du välsignade? En av våra lärarinnor, ja.
Ja, så. Lärarinnan var?
Berga.
Ja, det var
folkskola. Det fanns en liten skola vid Berga.
Ja,
jag vet inte om det finns kvar.
Jo, den är i bruk, den är en så kallad skoldaghem där.
Ja, där, just där.
Och någonting som verkligen var betydelsefullt på den här tiden, det var folkhögskolan i Västerhaninge, ja, för det var så skickliga lärarkrafter där.
Ja, det tror jag.
Det var väl alltid bilden på den tiden.
Hade ju Nilsson och Erik Nilsson
Anton
Sörlin. Oh, ja, sådana kunniga män.
Ja.
Det var lustigt, jag talade ju med Birgit, min svägerska, igår kväll. Och då så sa hon, Nilssons son är tandläkare i Sigtuna. Så det är deras starka tandläkare. Den som heter Bo.
Jaså, Birgit och morbror Gunnars tandläkare.
Ja, du minns de där barna.
Sen minns jag, apropå julotta också i Västerhaninge, så minns jag en julotta. När det började brinna uppe i Ribby.
Ja.
En stor gård som började brinna. Så mitt i predikan, pappa står uppe på julpredikan, så blev det ju larm. Var det nyårsafton? Ja. Förlåt mig, det var inte julotta, det var nyårsafton.
Nej,
nyårsbön. Och när det larmet kom om eldsvådan då.
Ja.
Men då var det pappa som fick paniken att lägga sig i alla fall. Han tog i ordentligt och sa ifrån att nu skulle vi vara lugna. Och han, det gick.
Mm.
Så att nu de manhaftiga
kararna
och ni andra sitt lugnt kvar.
Så. Ja, så sa han. Ja, just det.
Ja, då brann ju hela den gården.
Även på den tiden förekom det ibland någon, det var väl bara en enda gång som jag minns att jag var i kyrkan då, som det förekom en viss störning. Några som satt och vad de gjorde, det var väl, nu för tiden hade det väl varit rätt oskyldigt, för det var väl mest att prassla med papper eller äta äpplen eller överhuvudtaget prata lite. Då avbröt pappa sig mitt i predikan. Tyst ett litet tag. Bara alldeles tyst. Och så sa han ifrån. Sa han till dem.
Jaha. Ja, jag har ingen minne av det. Jag kanske inte var där.
Nej, jag var där. Kommer jag så väl ihåg.